Hey, Pia, die ringen. Hey, die musst du droppen. Hey, de bär, ja?
Rebecca, har du kaffe?
Ja, jag tar kaffe.
Ja.
Du kan inte bosta tänderna nu.
Förlåt. Jag är klar nu. Så, här är kaffet.
Okay. Nu kör vi.
Välkommen till lördagsmorgon.
Med Bea.
Och Micke.
Yes. I'm all yours.
Ja, vi ligger i soffan. Du ligger i soffan. Ja, jag sitter i soffan.
Mm.
Och så poddar vi.
Ja.
Det jag skulle vilja prata med dig om. Vi hyr ju den här lägenheten tillsammans i Stockholm.
Mm.
För att vi vill ha en övernattningsställe när vi är här. Och vi har lagt en massa pengar på hotell. Och då är det mysigare att ha en plats. Och sen gillar vi varandra, så att ibland ses vi i den här lägenheten. Mm. Och då är det så himla härligt. För mig är det också en... Inte bara så här, det är jättehärligt som jag tycker. Mm. Det är också... ger ju mig möjlighet att ha en härlig lägenhet i Stockholm, för att det blir ekonomiskt mycket enklare och bättre när jag delar den här lägenheten med dig.
Mm.
Och vi har ju de senaste dagarna pratat om att vara ekonomiskt oberoende.
Mm.
Att man kan göra det på olika sätt. Antingen så kan du vara ekonomiskt oberoende av att du har jättemycket pengar.
Mm.
Och det är ju härligt. Men sen kan du ju också vara ekonomiskt oberoende att ha väldigt lite kostnader.
Mm.
Och jag vet att vi är kanske inte så många 50-åringar som inte har lån.
Mm.
Men varken du eller jag lever med lån.
Nej.
Och det har jag valt att inte göra. För att jag inte, vilket gör att jag slipper den här stressen nu med när ränteläget går upp och ner och så.
Mm.
Men jag... jag är ju väldigt, väldigt... jag är en sån frihetstörstande människa. Så jag är ju väldigt mån om min tid, hur mycket jag vill arbeta och inte arbeta. Och så, och jag gör det. Jag arbetar för att jag har lust. Inte för att jag känner att jag behöver ha mer pengar eller stress med det.
Mm.
Och du håller ju på att lyssna på någon bok nu om det här med att vara... ja, men det här med ekonomi. Och jag tänker att... ja, men jag skulle bara vilja gå in i det rummet med dig. Alltså hur vi väljer att leva. Hur vi... jag kan ju träffa par när jag coachar som har sån stressnivå. De hinner knappt träffas. Och de hinner definitivt inte ligga med varann. Så därför att de måste jobba. Därför att de har så höga kostnader. Så de är fast i det här ekohjulet. Och då säger jag så här, men skulle inte ni kunna gå ner till jobba 80%? Nej, det går ju inte. Ja, men sälj gärna bilarna. Mm. Nej, det går. Alltså så här, vi sätter på oss en sån stor kostym ibland som blir så himla tung att bära. Så att vi behöver jobba heltid eller mer än heltid, och vi behöver ha det här stresset i våra system.
Mm.
Så kan du laborera lite på de där tankarna? Kan vi gå in i det rummet?
Det är så, eller, ja, det är inte nytt för mig, men det är första gången i mitt liv när jag spelar in detta där det är så tydligt för mig att jag står inför stora förändringar i mitt liv, tror jag. Just utifrån det perspektivet du nämnde. Och det är så roligt nu, för att jag tänker så här. Detta avsnittet, det ska bli så spännande det jag säger nu, om det kommer stämma när detta avsnittet släpps. För detta avsnittet släpper vi lite längre fram. Och då skulle det vara så kul. Det skulle bli så kul när det släpps, om det jag säger nu, om jag har gjort det eller inte. Men jag är på en plats där jag tycker det är spännande att verkligen fundera på vad gör det här systemet med oss. Precis som du säger, den här... jag menar, det blir ju mycket idag att många av oss, och jag har ju varit också i den tiden där man egentligen, du jobbar för att få pengar som du konsumerar under månaden. Och sen får du påfyllning med nya pengar som du konsumerar och köper grejer. Och ofta handlar det om att du köper grejer. Du gör om dina pengar till saker du egentligen inte behöver. Men i ditt jobb, som för mitt fall har jag varit på arbetsplatser där det inte gav mig inspiration till mitt liv, vilket gjorde att jag behövde köpa grejer eller vara med om mycket upplevelser för att orka jobba nästan. Att det skulle ge mig kicken så att jag orkade gå till jobbet helgerna eller semestern liksom sådär. Så då brände jag pengar och så var jag fast i det systemet. Så det behövde inte vara att jag hade 7 bilar, det har jag aldrig haft. Men man var fast i den här arbetet nästan. Jag ska inte säga slavarbete, men någonstans blev det ju så att jag gick till något jag inte gillade, fick kompensera det. Jag fick lön och kompenserade mig att köpa saker jag inte behövde och som började ta plats. Jag glömmer aldrig när jag gjorde ju köpstopp för, jag vet inte om det är 5 år sedan, där jag inte köpte någonting på 1 år. Och det handlade egentligen om att varför jag kom på det, det var att jag stod och skulle stoppa in en t-shirt i byrålådan och jag fick inte igen byrålådan för det var så många t-shirtar. Och den första tanken jag hade var, fan, vi måste köpa större byrå. Istället för att fundera på hur många t-shirtar
hur många
ska jag
t-shirtar
ha.
Behöver,
alltså jag behöver aldrig mer köpa en t-shirt i hela mitt liv.
Nej.
Varför har jag blivit så manipulerad och lurad att jag tror att jag måste köpa mer? För det, många får ju bygga större hus, man får ha större förråd. För att vi samlar på oss massa grejer. Och varje grej vi samlar på kräver energi. Den ska underhållas, det är något som går sönder, någon batteri som ska byggas. Alltså, så att vi... Till slut har vi inte tid att laga mat på kvällarna. Vi har inte tid att gå ut med hunden. Vi får köpa tjänster med någon som går ut med hunden. Alltså, så att vi ser inte det här. Och är det någonting jag känner nu i mitt liv? Nu är det också så att jag har inga barn som bor hemma. Jag är ganska på en fri plats. Men är det någonting jag har börjat intressera mig av som jag känner... Jag har känt det vid några tillfällen i mitt liv när... Det som hela livet säger, nu Micke är det dags för, du ska veta, nu är det dags för ett stort kliv för dig. Och jag kan känna att den rösten börjar tala igen, men det handlar om att bli fri, att göra vad jag vill. Och när jag nu, senaste tiden, har levt på ett sätt där jag känner att jag kan bara följa mitt hjärta. Sen om det är att skriva texter, jag vill alltid bidra, det ligger i mig till en kärleksfullare värld. Men att komma ur det här ekosystemet. Och jag tror också det hände nu när jag tog mig väck från sociala medier. Att någonting klickade i mig att jag vill bli helt fri. Och då vill jag bli ekonomiskt oberoende. Och det jag tittar på nu, och mycket den här boken, vi kan lägga ut det, jag kommer inte ihåg riktigt vad den heter, men jag kan lägga ut ett boktips. Men det är att hur skulle det vara om jag inte äger någonting? Hur skulle det vara om jag inte ha ett hem, ett eget hem? Jag kanske delar hem med andra, någon kollektiv eller någonting. Hur kan jag få ner mina kostnader så mycket det bara går? Men också bli, och då handlar det inte om att få ner kostnaderna för att jag ska få ihop mer pengar, utan leva mer utan pengar. Är du med på tanken? För ibland kan det ju vara så att man säger, jag ska gå ner kostnader för då om 3 år har jag 1 miljon. Ja, varför ska du göra med den miljonen då? Då har du ju inte lärt dig någonting, då är du inne i konsumtion igen. Utan att börja frågasätta konsumtionen överlag. Att börja leva mer medvetet så att jag inte behöver hamna i den här snurren. Jag tycker det är så spännande just när jag borde nästan ta upp, jag ska ta upp den här boken. Jag kan inte sitta och säga jag har en bild på den här. Just nu är jag inne i det mycket så att jag tror det jag har sagt till mig själv nu, och nu säger du, nu kanske när jag lyssnar på det här poddavsnittet säger ja, det blev ju inte alls som du hade tänkt mig, men nu kan jag väl tänka det. Det är att jag funderar liksom att ska jag säga upp min lägenhet, ta väck den boendekostnaden, hitta ett annat sätt att leva. Här delar vi upp kostnader. Alltså att jobba mer med delningsekonomi och framförallt hålla nere kostnaderna, inte konsumera utan mer kunna vara fri. Ja, det kanske låter konstigt. Eller, jag vet inte, många kanske undrar liksom så här, ja, men hur fasken ska det fungera? Hur menar du? Boken heter Early Retirement Extreme, heter den. Jakob Lund Fiskare är det som har skrivit den. Men vi kan lägga ut en länk sen när vi lägger ut detta avsnittet. Men, och jag lever ju mycket så idag, men jag vill inte känna den här pressen. Jag har alltid, jag tror jag har haft sån här oro med ekonomi och det ska gå ihop. Så, alltså, jag vill det är någonting i mig som säger lev annorlunda mycket. Lev mer medvetet. Lev med det lilla.
Mm.
Jag kan ibland bara ge mig en sjö, ge mig en skog, ge mig någonting som jag kan skriva på. Kanske en mobil så jag kan göra lite småfilmer och så här, men bara låt mig vara. Bara låt mig få komma ur det system som jag ser skapar så mycket illamående hos människor. Som du säger, vi stressar ihjäl. Alltså vi... Och jag har också varit där. jag vill ha lugn och ro bara.
Ja. Jag tänker så här, när jag lyssnar på dig och det var jag som tog upp det här ämnet, så har jag inte med dig att göra, men när jag hör så här, och då tänker jag så här, när jag var strax, jag fick barn när jag var 22 år, han är ju 29 idag, min fantastiska son, men jag hade ju jättedålig ekonomi när han var liten, och jag liksom försökte inte, ja, jag ville inte jobba så mycket när han var liten, och jag försökte få det att gå ihop. Jag hade verkligen inte så mycket pengar. Och hade jag lyssnat på det här då, när jag var typ 30, så hade jag ju bara så här, skärp er, jag försöker ju få ihop mat för dagen. Jag försöker ju få, så att jag fattar ju att det finns ensamstående föräldrar, människor med så oerhört begränsad ekonomi som verkligen sliter för att få det att gå runt. Och jag vill bara säga så här, det finns ju olika faser i livet. Varken du och jag har vuxna barn. Nej. Det här är en annan fas i livet vi pratar om. Så att vi inte bara så här, hur I've been there. Jag vet hur det är att vända på kronor och fundera på vad man ska laga, vad som är billigt och hur månader, hur de här pengarna ska räcka fram till nästa lön. Så att, men där jag är i den här fasen i livet, det finns olika kapitel, och jag kan bara just nu, eller jag vill dela, jag kan inte, för jag delade ju precis ett annat perspektiv, men där jag är idag med en vuxen son som klarar sig alldeles utmärkt utan mig eller mina pengar, så det är ju också det du säger, att inte ha så mycket barlast, alltså så mycket ägande. Och det säger jag, den här lägenheten är ju en liten tvåa, och vi har ju precis det vi behöver i den här lilla tvåan när vi är här. Men jag har ju också en gård, och på den gården finns det 1000 kvadratmeter lada, och det är väldigt lätt att samla på sig väldigt mycket saker när det finns mycket förvaringsutrymmen. Men jag är ju också väldigt sugen på att ha en jättestor loppis och sälja av allting. Jag började ju med det i somras, att sälja av det jag verkligen, verkligen inte behöver. Att så här, jag vill bara ha det jag verkligen, som verkligen ligger nära hjärtat, som har ett minne, som har en viktig funktion i mitt liv, för att känna mig mer fri. Jag har ju kommit dit, och jag vet ju att det finns något buddhistiskt, någon buddhistisk filosofi, just det här att du blir lyckligare med färre saker.
Sakerna äger oss till slut.
Ja, för till slut så äger sakerna oss.
Och det kostar
pengar. Vi har jobbat ihop dem, vi har slitit, och vi har liksom många timmar, inte bara det på jobbet utan till och från jobbet. Det är många timmar som ligger bakom den där grejen vi köper. Så här, köpmedvetenhet.
Ja.
Och jag är verkligen inget bra. Jag är verkligen inget bra på det här själv. Men jag skulle vilja komma dit. Det var därför jag ville gå in i det här rummet med dig.
Men många, många gånger så tror jag också att vi, när vi pratar ekonomi, så tror jag ändå att de flesta tänker ekonomi utifrån att man vill bli friare. Man vill kunna ja, men att man måste ju först också, man måste ju på något sätt också börja fundera på, vad är ett lyckligt liv för mig? Om jag hade, säg att jag hade satt in 1 miljard på ett bankkonto då, vad hade du gjort? Hur hade du förändrat?
Vad hade du gjort för 1 miljard?
Jo, men då hade du sagt då skulle jag köpa ett privatjet, och sen skulle jag, alltså då är du inne i, då kommer du, ja, behöva ha 1 miljard till snart. Utan börja verkligen fundera på, när mår jag bra? Och många, för mig, jag mår bra när jag får bestämma min tid. Att när jag kan vakna när jag vill på morgonen, sitta kanske och skriva ett par timmar, som i sin tur kan transformeras om kanske till ekonomi med någon bok eller vad det nu kan vara. Men där jag får följa mitt hjärtas röst, så mycket det bara går. Att få leva ett liv där jag följer mitt hjärta. Och då tänker jag så här att vi tänker ofta så här, lön och sen vad saker och ting kostar. Och så undrar saker. Men jag satt igår och gjorde en lista på typ 40 saker man skulle kunna lägga pengar på. Alltså frisör, vad vet jag, någon riskokarmaskin, ett par jeans, alltså massa saker. Och så istället för att sätta vad det kostar så kollade jag hur länge behöver jag jobba för att få ihop det. Alltså har du en leasingbil så behöver du ungefär jobba 25%. Då är du fast på en arbete. Då måste du vara anställd eller få in lön 25% ungefär, om normal lön eller sådär någonstans. Så att, vad händer om vi börjar tänka mer att börja värdesätta, okej, behöver jag jobba en dag för ett par jeans? Behöver jag då ha ett par jeans till eller vill jag ha en ledig dag? Vissa säger jag kan ju inte ta ledigt en dag. Eller jag tänker om jag skulle vara ledig en vecka. Ja, men en utlandsresa tror jag ungefär skulle kunna handla om en eller två månader. En månads ledighet. Istället för att åka iväg en vecka. Mm. Alltså, så att börja sätta det, vad är det för liv jag vill ha? Och han, i den här boken så säger de så här också med prylar till exempel. Att gå igenom ditt hem. Och så tittar du på alla grejer du har i ditt hem. Och så tittar du på vilka grejer har jag använt idag? Mm. Och då lägger du en låda. Då sparar du. Vilka grejer har jag använt senaste veckan? De kan du spara. Men sen så här, vilka grejer har du inte använt på ett halvår? Kasta dem. Vilka har du inte använt på ett år? Kasta dem. Vilka saker har du inte ens använt?
Du kanske inte kasta.
Eller kasta, sälj, skänk, gör vad du vill. Det finns en massa sätt du kan göra det av med grejer. Och en annan grej som också tycker jag är jättespännande att titta på, det är att, som man sa, att ta till exempel att du var skydd, du behöver ha någonstans att du kan ha tak över huvudet liksom. Men då sa, det var också en sån här spännande grej, han räknade upp tror jag 20-30 olika sätt att ha skydd. Du kan ju gå ifrån att mitt skydd är att sova under bar himmel, till att jag vill bo i tält, till att jag vill bo i bilen, till att jag vill bo i ett kollektiv. Alltså, drar du ut det, till att du vill bo i ett slott, till att du vill bo i 1000 slott. Alltså, du kan ju dra det så långt som möjligt. Och det du behöver fundera på då, som jag funderar på mycket nu, är då, för att allting har sitt pris. Bor du under bar himmel så behöver du inte tjäna pengar. Du kan lägga det var som helst. Ska du ha 10 slott, då kostar det mycket pengar. Så någonstans handlar det också om att se, vad är jag bekväm med? Och inte bara då, för pengar handlar ju också om att du behöver jobba på något sätt. Så att det jag funderar också då, kollektiv 2000 i månaden, säger vi, om jag skulle hitta ett kollektiv, månadskostnad 2000. Då kanske jag skulle kunna ha fasta kostnader med mat och allting på 10 000 i månaden, vilket gör att jag behöver inte jobba alls mycket. Medan om jag då vill ha två, eller alltså beroende på vad är värdefullt för mig. Och jag är ju, tror ju att mycket av det som kostar är det vi har för att vi identifierar oss själva med saker. Alltså, jag kan inte, skulle jag åka runt i en zombie, eller skulle jag bo i kollektiv, eller att vi vågar inte ställa de frågorna. Mm. Utan för vi är så färgade av hur det bör vara, normer, så mycket utifrån tryck liksom. Mm. Så jag tycker det, nej, jag skulle bli förvånad om det inte har hänt ganska stora förändringar i mitt liv bara om ett halvår. Framförallt ett år. Jag tror jag kommer leva, för att detta är så attraherande och lockande för mig. Att man ska inte behöva, jag behöver inte vänta till 65 eller 70 innan jag börjar rigga mitt liv på ett sätt som jag vill ha det. Det är det vi har gjort här med kollektivet. Jag vill bo i Stockholm, du vill ha tillgång till Stockholm. Hur gör vi då? Ja, men då delar vi. Och jag menar, så mycket som vi skrattar när vi är här. Vi har gemenskap, det är andra vänner som är här. Vi har sammankomster. Men jag tror ju att då måste man ju, jag vet inte hur många vänner jag skulle ha som säger, ja, men det kan jag tänka mig. Bara det att du är i en relation, att acceptera att du har en lägenhet, det liksom ställer sina krav av medvetenhet eller vilja, inte bara kring oss utan kring folk runt omkring oss också. Mm. Men att göra det, att gå, ja, så här skulle jag vilja leva, att börja undersöka hur skulle jag kunna göra det då. Mm. Det är så lätt att säga, men det går ju inte, skulle det se ut. Ja, men fundera. Vad är viktigast för att få ett liv som mer liknar det du verkligen drömmer om, än att ge upp innan vi ens har försökt? Och jag tycker detta är så. Och det var som en polare sa till mig i veckan. Ja, herregud, man kan i alla fall försöka, man kan ju testa. Märker man att det inte funkar, nej, men då får man börja göra på ett annat sätt. Mm. Men jag tror ibland vi provar liksom inte. Testar inte ens tanken själva. Mm.
Jag tänker också på det här, alltså det, jag vet inte ens om det heter det, men delningsekonomi. Mm. Där vi bor ju i en bygemenskap, alltså så vi bor i en jätteliten by med, där också våra vänner bor. Mm. Och det är ju superidyll. Men det jag har reagerat på, det är ju bland annat att alla har en egen gräsklippare.
Ja.
Det är ju helt galet. Ja. Att vi är då fyra kompisar nu, eller fyra hushåll, och alla, i alla hushåll finns det en egen gräsklippare. Alltså så ofta använder man inte en gräsklippare, så vi skulle ju bara egentligen behöva en som vi tar gemensamt ansvar för, som vi betalar för, som vi sköter om och som vi använder. Det skulle ju spara både utrymme, tid, pengar för oss alla. Men vi gör inte det. Och det finns säkert fyra borrmaskiner och 13 hammare.
Våffeljärn.
Alltså, våffeljärn. Alltså så här, ja, och det tänker jag är så himla... Det finns ju någonting, i alla fall uppe där vi bor, som är en sån här sportbibliotek.
Mm.
Känner du till det?
Ja, man lånar...
Man lånar skidor och skridskor och så. Så man, människor kan lämna in sina begagnade där och sen så kan man så låna det helt gratis ut sport- och idrottsutrustning. Till, och jag tycker att det är en sån fantastisk... Tänk om vi skulle göra det med våffeljärn och gräsklippare.
Tennisracket.
Men så här, ja, men vi, varför delar vi inte mer på de resurser vi har? Därför att, för att om jag då ska gå över... Ta en gräsklippare exempel, även om jag nu kanske använder gräsklipparen lite för sällan. Men jag borde nog använda den lite mer, men... Bara det att om vi skulle vara fyra hushåll som hade en gräsklippare, det innebär ju att jag också går över till dem när jag ska ha den. Den som där gräsklipparen nu står. Vilket innebär att jag får social samvaro. Vilket innebär att social samvaro innebär att vi mår bättre. Så att det finns ju en positiv effekt av att dela saker med varann. Men lika som jag och Theo, när vi bodde, nu bor ju vi på landet så nu är det lite mer komplicerat, fast det skulle kunna funka och vi har ju efterfrågat det, men när vi bodde i stan då var ju vi, hade ju inte vi någon egen bil utan vi var med i en bilpool. Det var ju helt fantastiskt. Vi var 15 familjer som delade på två bilar och det gick hur bra som helst. Vi hade ett digitalt bokningssystem, man hade x antal dagar på en månad man kunde ha bilen. Vi behövde aldrig bil mer än vad vi hade. Vi använde ofta mindre. Men det var så fint.
Men du vet, i det systemet vi är inne i med konsumtion och marknads... Alltså, där ska inte vi hålla på med sånt. Utan där är det viktigt att vi människor ska känna min bil. Min jacka, mitt tennisrack. Alltså vi ska äga, investera och äga. Att det är ett värde att äga. Och att på något sätt, för att då funkar den konsumtionapparaten. För att kan vi också sen säga så här att du kan inte ha den gräsklipparen ett år till. Du måste ha den senaste modellen som också har lite coola färger. Att vi köper även när vi inte behöver, för att någon annan säger att vi bör göra det, även när saker funkar. Så att all sån här delningsekonomi stör ju ordningen av det systemet vi vilar på idag. Men vi måste lämna det, det vet vi. För det är inget hållbart system vi har idag. Vi människor mår inte bra, planeten skriker. Vi tar ju, alla saker tar vi från vår moder jord också. Mm. För att vi ska kunna skapa alla de här grejerna som vi sen kastar. Så att jag kan ju säga det nu, jag har ju testat att bo i kollektiv och i olika perioder nu. Och jag kan säga att det är det bästa jag har gjort. Alltså det är också som vi gör här, Bea. Vi äger ju inte porslinet, vi äger inte glaset, det är inte din mugg, min tallrik. Utan det är också en illusion, vi kan inte äga någonting. Vi kommer hit till jorden tomhänta, vi kommer lämna tomhänta. Det är bara en idé vi har. Så att det här, att börja förstå den här gemenskapen, hur den tror jag är mer viktig, som du också säger, att man går över till grannen. Att man hjälps åt, att man hjälper varandra så mycket det går och sig själv att skapa det liv man vill.
Mm.
Och jag har skrivit en lista liksom vad jag drömmer om nu. Jag vill ha nära till natur, sjö, människor i olika åldrar. Jag vill inte äga en hund, men jag vill gärna ha kontakt med en hund. Jag vill vara rörlig. Jag vill också kunna på en dag kunna ta mig till mina barn. Men jag börjar se att jag vill rigga något helt annat. Och jag behöver inte bli miljonär eller jobba röven av mig för att komma dit. Utan det handlar, som du säger, mer om att bli medveten om inköp. Och ofta är de här, vi köper en rolig grej, men ofta är den, lyckan är ju så kort i det. Det är lite en tomteblås. Sen ska vi göra av den här grejen någonstans. Och sen så tappar vi dem, blir vi olyckliga. För vi, men vi vet inte ens vad det är till slut. Alltså, det är någonting i det som jag känner, oj 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 Micke, vad det är lätt att bli lurad in i det här systemet. Där vi blir, där vi inte lever på det sätt som vi skulle kunna. Och jag vill också bara säga en sak. Du sa det här med småbarnstiden. Att du hade, jag ska säga dig, om jag skulle titta på den filmen, för jag vet att vi har särskilt en film där Jenny och jag, första gången vi tar hem Max, när vi hade fått blivit föräldrar första gången. Vi sitter och äter popcorn. Och vi berättar hur vår ekonomi ser ut. Och vi hade då, det var den tredje den månaden. Och vi hade 260 spänn kvar att leva på. Vi fick gå ner på socialbidrag. Vi fick matcheckar. Alltså vi, ekonomin var usel. Men när jag tittar på oss där och jämför hur jag såg ut när jag tjänade som mest pengar i mitt liv, så var jag lyckligare då än när jag tjänade mest pengar i mitt liv. Mm. För det priset som det kostade att tjäna de pengarna, i alla fall i mitt fall, det var så högt jämfört med den friden när Jenny och jag sitter och äter popcorn och vi bara, vi är kära och vi är lyckliga ändå och Max ligger i vår vagn. Alltså jag säger inte det var tufft, men jag tror vi får, lycka handlar inte om hur mycket pengar du har på kontot. Det står inte, och det är många lyckoforskare som säger det, Micke Dahlén säger, eller jag heter Micke, jo, jag heter Micke Dahlén, att det finns upp till en viss gräns. Det är klart, du måste leva så att du kan över. Du ska inte behöva kämpa för att få mat för dagen. Nej. Men när du väl kommer upp till en viss nivå, den är inte så jäkla hög.
Det, faktiskt så finns det forskning på att gränsen går vid 40 000.
40 000, ja, men det är någon sån. Ja. Och klart, det kan vara rätt
men
mycket.
Efter, det finns en forskning som visar att vi också... Alltså, det är ju lättare när man inte behöver släpa matkassar hem från affären, utan man kanske har råd med en cykel eller en gemensam bil eller någonting. Alltså så här, det finns ju också en, det ska vi inte sticka under stol med, men att överhuvudtaget tänka efter, det här som jag ska köpa nu, och jag är verkligen inte hemma här. Jag är inte här. Det är folk, ni får inte tro att jag är på något sätt någon förebild i det här, för det är jag inte. Jag håller på och lär mig det här nu och därför är jag intresserad av det. Mm. När jag ska köpa den här saken, hur mycket, och jag är ju egenföretagare, hur mycket behöver jag jobba för all den skatt jag ska betala som egenföretagare tills det jag får ut i plånboken är ju så här, är det värt att köpa, alltså nu är det ju vinter när vi spelar in det här. Jag tror att jag har äger tio mössor. Och jag köpte en ny mössa för ungefär en och en halv vecka sedan. För jag tyckte den var fin. Jag behöver ingen ny mössa. Och om jag då behöver en ny mössa, då kan jag väl ge bort eller lämna till second hand eller sådär. De andra mössorna jag har, det är för att nu behöver jag en jättestor korg för alla mössor. Jag behöver kanske några stycken för att det är olika så här tjocklek och så. Men jag behöver inte 7-10 mössor.
Nej, men i det systemet som jag tänker vi lever nu, så är du den perfekta människan som köper. Alltså, det är så, nej, men det är så vi... Du är inte unik. Ja. Så gör väl de flesta, ja. Alltså, för att vi kan. Men vi
och
frågar
det är så här,
oss inte vad priset,
men den kostar bara 199. Den kostar bara 199. Ja, men om jag då har 10 mössor för 190, det är då 2000 spänn som det ligger.
Jag har en jättefin vän som berättade för mig igår. Hon under 2 år gjorde köpstopp. Det hon gjorde då var sålde av alla. Hon hade 4 klänningar som hon hade, som såg likadana ut. Exakt, 4 exakt likadana. Men hon hade dem så hon hann tvätta dem och fixa och så här. Så hon jobbar som lärare och jävla bungade upp. Hon alltid hade samma kläder på sig. Så gjorde hon. Men hon utmanade sig att inte köpa någonting. Jag vet inte riktigt varför hon köpte samma. Hon kunde ha 4 olika. Men hon gick med samma kläder. Utåt sett såg det ut som det. I 2 år. Och där kom ju också då vad ska andra tycka, tänka och tro. Men att vara så dedikerad och leva på ett sånt sätt där du bestämmer dig. För hon, jag menar, det spelar, alltså det, kläder är ju skydd för din hud egentligen. Men om vi lyckas manipulera så vi tror att det finns ett värde helt plötsligt i en tröja. Att har du den och den kostade 800 spänn och någon kostat 50 kronor. Börjar jag tro att jag är värdet av mina kläder, min bil, min tur, då kan de lura upp mig på läktaren. Då kanske jag gör med 300-400 000 i månaden bara för att jag kan. Och har jag kommit, alltså om jag tjänar så mycket pengar, jag har så mycket pengar så att jag gör av med de summorna i månaden, då tror jag att då är det jättespännande att fundera på vad, för det handlar inte om bara för att du får mer pengar så handlar det inte om att du ska bli ännu mer lost i det här systemet, utan för då, jag hade ju också en tjej som sa det, hon skulle ha köpstopp i 2 år för att då skulle hon kunna spara upp så mycket pengar. Och då sa, vad ska då pengarna sen? Ja, då skulle hon börja konsumera. Då kan jag köpa det och då kan jag köpa det. Jag vill säga, då har det ju inte hänt någon förändring. Då är det bara ett strategiskt sätt för att du ska kunna konsumera igen.
Sen.
Ännu mer sen. Så att du måste börja fundera på, vad handlar konsumtion om? Hur lättköpt är jag in i ett system där jag kommer allt längre ifrån det liv jag egentligen vill leva?
Mm.
Där jag vill ha frihet, jag vill träffa mina barn, jag vill bestämma mer om mitt liv, jag vill kunna resa, jag vill kunna ta en hel månad off. Vad är det egentligen du längtar efter? Och jag tror, många kan säga, ja, jag längtar efter en ny jacka. Jo, men ärligt, vad är det du längtar efter i ditt liv? Lycka, ja, vad är det? Ja, att bara få, alltså, så att du verkligen börjar fråga dig, vad är det för liv du vill leva? Vad betyder frihet för dig? Vad betyder lycka för dig? Välmående?
Ja, och just det här, för inte bara konsumtion, för jag känner då många som är så här, men jag längtar efter att få vara mer ledig, så därför jobbar jag som bara den nu. Men vänta, om du går ner i arbetstid så kan du ju redan vara mer ledig.
Mm.
Om du går ner i arbetstid, om du tjänar så pass mycket.
Mm.
Jag har en nära person i mitt liv som tjänar väldigt mycket. Och den personen längtar efter att gå ner i arbetstid. Tills jag sa så här, du kan ju redan gå ner i arbetstid för du har sån hög lön. Mm. Så att du kan ju redan jobba 80% och vara ledig varje fredag. Mm. Det hade ju den här personen inte ens tänkt på. Ja, det har du ju rätt i. Jag kan ju redan vara ledig. Om jag bara drar ner på mitt spenderande.
Ja. Men det handlar också om att börja fundera på. Många gånger tror jag att vi blir så snabbt som barn redan inslängda i den här torktumlaren. Hur ett liv ska funka. Så vi hinner aldrig stanna upp riktigt och fundera på hur vill jag, vad är det som gjorde att jag valde det jobbet jag gjorde för 10 år sedan? Vad är det som gjorde att jag valde den relationen för 10 år? Alltså, vad är jag nu? Vilket liv vill jag ha nu? För många gånger är vi ju inte samma. Alltså jag tror inte, det är inte alltid vi hinner ställa de frågorna egentligen. Vad är Nej. Hur vill jag designa mitt liv?
Är det här ett medvetet val jag gör?
Ja.
Eller springer jag bara på,
ja.
För att det alltid har varit så här. Och ja. Det är så här man gör,
ja.
Det skulle jag vilja avsluta med och bara skicka med, ja. Jag skulle vilja skicka med den där från boken så här, titta på i ert hem, vad är det som inte ni har använt på ett tag och varför finns det då kvar? För det tar tid, kraft, energi, alltså. Bara det ska jag verkligen åka hem till gården i Ockelbo och titta på. Det ska jag göra.
Jag skulle också vilja skicka med den frågan till er. Om ni någonstans, ni som lyssnar, längtar efter, vad är det du längtar efter mer av i ditt liv egentligen? Om du, vad tror du skulle kunna öka ditt välmående? Är det mer grejer, är det högre pengar, är det mer frihet? Alltså, att börja ställa de frågorna. Att börja designa utifrån det du tror igen, alltså det du längtar efter. Och jag tror man behöver gå lite ibland djupare med det. Och jag ska verkligen lägga ut länken i den här boken, för att är du intresserad, du som lyssnar, på att fundera kring de här termerna som vi har snackat om nu, så måste jag ändå säga att den boken har verkligen varit en sån fin inspiration till mig. Och jag skulle bli förvånad om inte den kommer påverka mitt liv ganska mycket från nu till att det här avsnittet kom ut. Det ska bli så spännande att se.
Kul.
Om jag är modig nog. Men, ja.
Ja, men tack för att du ville gå in i det här rummet.
Ja, det är ett stort ämne. Tack.
Tack. Du, hörru. en 20 jag kan låna eller?
Det är ett svårt ämne. Det ska bli spännande att se hur det tar sig. Lycka till då.